Välkomna ska ni vara till morgonprogrammet denna dag som idag är en lite lika ruskig dag som igår. Blåser och regnar gör det faktiskt inte. Den 10 februari och vad ska vi göra åt detta då? Inte någonting, men jag kan hälsa Per Widhansen från Klinika Dental Norwega. Välkommen!
Tack så mycket!
Varsågod Per! Att, kul att du är här. Vi ska prata lite tandläkeri, men vi ska också tala lite andra saker lite senare i programmet. Ska vi titta på olika typer av tandvårdsbehandling, varför man gör vissa saker till exempel?
Just det. Det var det som var på agendan idag.
Ja.
Nu sitter väl de som känner mig här och säger, vad ska han prata om? Han är ju inte tandläkare då. Men jag har ju en fru som är tandläkare och jag äger en klinik tillsammans med henne.
Och där kan man lära sig mycket.
Ja, så lite kan jag ju, även om jag inte kan ställa någon diagnos och jag kan inte heller laga några tänder och så kan jag åtminstone berätta lite om de olika behandlingsformerna som vi har.
Det är samma som en fotbollstränare som aldrig har spelat fotboll. En hockeytränare som aldrig har spelat hockey. Men man kan vara tränare.
Just det. Och man kan tycka om god mat utan att vara kock.
Exakt.
Så att, ja, om vi börjar. Jag tänkte så här, man kan ju dra då liksom från det allra enklaste till de lite mer avancerade fallen då. Det vanligaste och det enklaste det är ju den här, det är ju egentligen den preventiva tandvården. Det är att man kommer på en check och rens som vi ofta kallar det för, eller en årlig kontroll. Och det handlar ju om att tandläkaren får gå igenom tänderna, titta på dem, se om det är några kariesangrepp någonstans. Och sen ofta göra då en rensning, framförallt man tar bort tandsten då. Och det är nog så viktigt, va? För den här tandstenen i förlängningen så kan det ju leda till större problem än att man bara har lite tandsten då. Det kan bli...
Var kommer tandstenen ifrån? Varför får man det? Vet du det?
Nej.
Okej. Vi stryker frågan.
Ja, men vi hade en deal här, Lars, ja. Att han inte skulle ställa några frågor.
Jag visste, du är inte tandläkare som sagt. Jag tänkte eventuellt du kunde veta. Ja. Det. Ja, nej. Vi tar det med Katarina en gång.
Ja, det får du ta med. Men i varje fall, mycket tandsten och sånt i förlängningen så kan det då leda till andra problem. Och bland annat då är ju det här med tandlossning och sånt där som man ju till varje pris vill undvika att tänderna helt enkelt faller ut, lossnar. Check och rens, man hör på namnet vad det innebär. Man kollar tänderna, tandläkaren bedömer om det finns anledning att ta röntgenbilder eller inte. Normalt sett så kanske man vill ta röntgenbilder då och då. En del är ju rädda för det här med röntgen och sånt där. Nu för tiden går du till en någorlunda modern tandläkarklinik så har de ju ofta digital röntgen. Det har ju flera fördelar. Dels för tandläkaren, det är väldigt mycket fortare. Du behöver inte framkalla några bilder och sånt. Men för patienten så är det mycket mindre strålning än de gamla.
Men digital röntgen, hur gör man då?
Ja, om vi börjar med den gamla klassiska så får man ju
Först har man ju såna här grejer, vad heter det?
Ja, man får en liten grej man ska tugga på. Det är ju egentligen en hållare med
vilket jag avskyr, va?
Ja.
Man får sån är jag.
Ja, det vet du, du är kanske inte ensam det här då. Man fick en negativ film som man hade i munnen och som man bet på en hållare då.
Och så satte man såna här grejer
Sen på utsidan då av kinden så tar man då röntgenapparaten och så belyser man med strålning då och så på andra sidan så fastnar ju då ljuset i negativfilmen. Så framkallar man den och så kan man se då resultatet, man ser tänderna och tandbenet då. Idag tuggar du på en sensor som har en kabel så att det är en ljussensor då och sen går den via en USB-port rakt in i datorn och visar upp bilden momentant.
Du ser vad som händer. Det är,
ja,
det
är, ja, det
går framåt.
Ja, det är supersmidigt. Så du hoppar i alla de här stegen med att du ska ta ut bilden och du ska plocka ut den ur sitt fodral. Och sen ska du framkalla negativbilden och sen ska du titta på bilden och så ska du konstatera om den är bra eller dålig och sen får du kanske ta en ny. Här ser du direkt på datorn och med framförallt men, för patienter med mycket mindre strålning.
Men jag har kabeln i munnen eller?
Ja,
ja.
Det går direkt.
Ja, jag kanske måste ha kabeln i munnen.
Ja, kabeln är ju den som förbinder sensorn med datorn då.
Dum fråga.
Ja.
Ja, säger du. Ja, Per. Okej. Check och rens. Går man tandhygienist då? De checkar väl också och rensar i princip?
Ja, tandhygienisten rensar ju i första hand. Det är givetvis att när du är en duktig hygienist så ser du också om det är någonting. Och där ska du då tillkalla då tandläkaren så att tandläkaren får... för att kontrollera vad det är.
Mm.
Så att har man hygienist på kliniken och tandläkare så jobbar man ju givetvis mycket tillsammans. Då,
det är lite ont det där tycker jag med tandhygienisten. Man brukar blöda en hel del, eller?
Ja, det kan väl bero på. Va? Dels hur känslig du är, hur mycket tandsten du har också. Har du lite tandsten så gör det lite ont. Har du mycket tandsten gör du mer ont.
Okej. Olika fyllningar då?
Ja, det är ju nästa. Har du då, visar sig att man då har ett kariesangrepp eller en spricka eller någonting i tanden så att den måste lagas då. Då är det ju fyllningar som gäller i första hand. Fyllningar är ju det. Förr kallar man för plomber. Det har man ju slutat och det är ju egentligen samma sak.
Jag tror att jag har plomber.
Ja, det har ju många som har. Då. Man kanske med plomb tänker man kanske mer på de här gamla amalgamfyllningarna. Ja,
det är exakt vad jag talar om, det har jag.
Just det. Och det är ju vi är många som har. Då. Nu för tiden, vi gör ju bara vita fyllningar. Det vill säga plastfyllningar eller kompositfyllningar. Och det är ju... Ja, i Sverige gör man ju bara det. Här i Spanien gör man ju både och fortfarande då.
Men, man kan välja.
Ja, det handlar mest om vad tandläkaren gör. Antingen har man bara vita fyllningar eller så har man vita fram och amalgam bak då. Mm. Om man fortfarande jobbar med amalgam. Enda stora fördelen med amalgam är att det är väldigt lätt för tandläkaren att göra fyllningen.
Jaha, det är lättare med amalgam.
Ja, det är tekniskt sett lättare, tydligen. Ja, och... Säger jag som inte har gjort någon fyllning överhuvudtaget.
Ja, men, vilket är bäst? Vilket är att föredra? Ja. Nu vet jag att amalgam, har man snackat om att det kan ge lite biverkningar efter...
Just det. Dels har man ju det här, om man är känslig, det finns ju människor som är känsliga för amalgamet och då ska man ju undvika det. Det är ju inte nyttigt att ha det i munnen. Sen kanske de flesta av oss överhuvudtaget inte märker någonting av det under en livstid och då kan man säga, ja, behåll då amalgamfyllningar. Men det är kanske ingen mening att spä på med nya. Sen mest utsatt är man kanske just när man sätter dit fyllningen och när man tar bort den.
Mm.
Okej, då exponeringen är som så. Sen är det ju estetiskt.
Ja, naturligtvis.
Vad är snyggast?
Mm. Vilket är billigast?
Det är nog amalgamfyllningarna om du hittar en tandläkare som gör dem.
Det är billigare?
Det skulle jag tro. I och med att det är mycket enklare att göra dem.
Okej. Jag tar lite musik, Per.
Thank you.
Little Eva, The Locomotion. Kylie Minogue har gjort den här låten också. Vilket som är bäst, det lär de vise veta. Den är från 1962, tror jag. Per Vidhansen, Klinika Dental Norvega, sitter mitt emot mig här. Vi talar om, nu har vi talat om fyllningar. Och varför sätter man dit en krona istället för en fyllning, Per?
Ja, det... Krona är... När du inte kan fästa en fyllning eller om tanden är väldigt angripen, så är kronan alternativ. Det är liksom nästa alternativ i behandlingsformen mot fyllning. Fyllning, du har ett litet hål. Du kan borra bort kariesangreppet. Göra fina ytor så att du kan sätta dit en fyllning och liksom täppa igen. När du inte kan göra det på grund av att hålet är för stort eller det är en yta som är hårt utsatt så att du inte kan få något fäste, ja, då får du ha en krona. En krona kan man säga som en för den som inte känner till det här med kronor. Det är ungefär som en fingerborg om man tänker sig. Någonting du trär den på. Så tekniskt sett det man gör är att man slipar ner tanden så att den blir lite mindre. Man behåller liksom mittpartiet. Och sen trär man då först i regel då en temporär krona som passar någorlunda. Då, va? Och sen så har man då gör tandtekniken en keramisk krona som ju då ska efterlikna originaltanden så mycket som möjligt både i
färg och,
färg och form då. Så när du får den provisoriet, ja, det ser man ju ofta att det är liksom inte, den ser lite den ser plastig ut då i regel. Det är svårt att hitta liksom exakt både form och färg. Men keramikkronan, den som är den slutgiltiga då, den ska ju se ut som en riktig tand. Så att, där ska du inte se skillnaden.
Jag berättade för dig i pausen att jag har en krona där bak, en framtand, en porslinstand, och där slipper de ner, precis som du säger, så att det blev liksom en spets.
Just det.
Där de sen, först fick jag då en provisorisk tand, och den ramlade ut, jag vet inte hur många gånger, varje gång jag nös så kom den ut. Den fastnade, ramlade ut i maten. Men när jag, då det slutgiltiga, när han skulle då sätta dit den riktiga tanden som jag har nu,
ja,
så fäste inte den heller. Men han hade något lim. Ett lim som kostade, jag vet inte om det var 1000 eller 10 000 kronor för en liten, som han limmade fast längst bak. Va? Så, jag har en så när jag sätter tungan här bak så är det som en liten... inte det med bullhull, jag känner det här, va?
Du har fått lite överskott cement brukar man kalla det, antagligen. Det kan man säga, det kan du säkert slipa bort i och för sig.
Ja, men det spelar ju så van vid det.
Men det är ju som du säger, det här provisoriet, det ska ju då sättas fast och eller cementeras, som vi brukar kalla för limma eller cementera. Här handlar det ju om att det inte ska sitta så pass hårt så att tandläkaren har svårt att få av det sen han ska sätta dit det slutgiltiga.
Sen en annan, jag kan börja prata om mig själv. En annan liten tand som jag har intill tänderna som gick av. Det var, jag var i Sverige, skulle åka till Spanien, sprang in till folktandvården i Västerås för att kunna hjälpa mig och sätta dit någonting. Och det gjorde de. Och detta alltså var, nu är vi på någon gång på 90-talet. Och så frågade jag, hur länge håller den här tanden? Ja, 2-3 månader kanske. Alltså, den har hållit nu i 20 år.
Aha.
En provisorium. Och den märks inte, så den var ju bra. Snapp jag den kostnaden. Sätta dit en krona. Per, kronor. Och sen, om vi går till broar då?
Just det. Och det är ju den här ständiga frågan. Bron är ju för att ersätta en tand som saknas. Mm. Antingen då har man tagit ut en tand eller ett anlag som inte finns, eller där finns ett mellanrum.
Ja, den måste fästas i andra tänder.
Eller? Just det. Och då är det, om man då tänker sig då det här tanden som saknas, eller hålet, alltså inte hål i tand utan ett mellanrum mellan två tänder. Då filar man ner de två närliggande tänderna.
Hur mycket då?
Ja, ungefär som när du gör en krona då.
Så det liksom, mycket?
Ja, det blir som en spets då. Och så sätter man dit, det blir som tre kronor då. En på vardera av tänderna. Som,
svenska hockeylandslaget, tre
kronor. Ja, tre kronor då. Två som stöd på vardera tand som man då har filat ner. Och så en tredje då i mitten som är den som täcker upp för den saknade tanden då.
Okej.
Det är så det fungerar. Och de sitter ju ihop de här, va? Så att du kan inte dra någon tandtråd eller något sånt mellan de tänderna. Så.
Men funderar man då bro eller ett implantat där man borrar i rätt in i benet?
Just det. Det är ju
ett alternativ.
Det är de två alternativen som finns i regel för att ersätta då en tand eller flera tänder. Det kan ju vara flera, men om man tar de enkla fallen då man saknar en tand någonstans. Då är det ju antingen implantatet, då skruvar man i en titanskruv upp i käkbenet. Och sen får den växa fast i benet. Titanet har ju den fördelen att det blir, kroppen stöter inte ifrån sig titanen. Mm. Så att det växer då i normalt sett fast i benet, och sen när det är fastvuxet så sätter man på en krona på den skruven helt enkelt.
Men får man gå då, när du sätter in det här i bara in titanskruven i benet, får man gå med en lucka där för att tills den har vuxit fast eller?
Just det.
Okay.
Den ska ju då helst växa fast rejält. Då.
Hur lång tid tar det?
Ja, det finns ju olika skolor där, men i regel pratar man om att det tar ett par månader från att du skruvar dit titanskruven. Sen finns det andra som säger att man kan belasta fortare och sånt. Det där får ju tandläkaren till slut bedöma då.
Det vet de säkert.
Fördelen, det är ju för- och nackdelar med båda två.
Mm.
Har du bara friska tänder runt omkring så är det ju tråkigt att slipa ner två tänder för att täcka upp ett hål då. Mm. Så man kan ju säga då att är tänderna friska så kanske du talar för att man skulle använda implantatalternativet då. Är tänderna redan angripna och det är en massa fyllningar på, där är kanske en krona redan på någon av tänderna, då kanske man ligger närmare broalternativet i och med att tänderna redan är behandlade eller angripna då. Sen handlar det ju om fästet i benet. Hur ser tandbenet ut? Hur är prognosen att man kan fästa skruven bra i den? Vissa kanske man kan säga, nej, här är det liksom inte tillräckligt med ben. Då är det bron som gäller.
Hur bedövar man då om man ska gå in i... Kan man bedöva tandbenet så att säga också när du skruvar? Det måste ju göra...
Ja, nej. Jag har själv en implantatskruv då och tand på det. Och man tror att det är väldigt dramatiskt. Det är ju mer dramatiskt att dra ut tanden än att sätta dit skruven. Man. Ja, det absolut. Absolut. Det tycker jag i alla fall. Det gick väldigt fort då och var mer smärtfritt som patienten vad jag hade trott. Jag trodde det var en större grej, men det upplevde jag som att det var ganska smidigt.
Men bedövad var du?
Ja.
Bra, Per. Lite musik. She's so fine, fine, fine. She's so fine, ay, 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 ay.
on me. Well, she really fills the clothes from her head to toe. I want the world to know. I love her, love her, oh, she's all right. She's all right. She's all right. She loves me in the day and night. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. She's the finest girl you ever want. From a tree, I love her, need her. She means so much to me. She's all right. She's got what it takes. She's got what it takes, and with the moon, she really raves. Well, oh, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love.
Jackie Wilson, Repetit, ni lyssnar på Kustradion 104,8. Lars Hedin heter jag, har Per Widhansen vid min sida, eller precis mitt emot mig, vi talar lite tandläkeri. Vi ska strax avsluta det här, så ska vi tala om någonting helt annat om en liten stund. Men rotfyllning, Per.
Rotfyllning, ja.
Ja, vad kan man säga om det?
Om det kan man väl säga. Det brukar inte tandläkaren tycka är särskilt roligt.
Alltså, inte?
Nej, det är väl det är lite pilligt. Det är väldigt finlirat tydligen då. Det är ju när man vet det, man inte kan bara sätta dit en fyllning, utan angreppet, karisangreppet har gått djupt ner i tanden och man får rensa ut tanden. Givet det där, så här lekmannamässigt, man får helt enkelt döda tanden och ta ut allt det mjuka som finns i, va? Och rensa rotkanalerna och nerverna och sånt där. Så behåller man liksom den hårda delen så att tanden finns kvar, sitter i käkbenet och är funktionsduglig och man kan använda den och tugga med. Men den lever inte längre.
Den fungerar i systemet, men den är död.
Just det. Men då gäller det, när man då tar död på den, så ska man också rensa ut hela innanmätet, alltså det som är mjukdelarna i tanden, pulpan och rotkanalerna och sånt där. Och det där är ett
pilljobb.
Det är ett riktigt pilljobb då. Det brukar ta en stund, och tandläkaren vill i regel inte ha allt för många sådana på raken. Vill man gärna ha en check och rens däremellan.
Jag har gjort det. Jag har faktiskt rotfyllt en gång. Du hade ingen aning om det, att man dödar tanden.
Ja, det är, man använder helt enkelt skalet. Tanden fysiskt, så att den sitter kvar i benet. Då, så får man fylla den med något material. Som tandläkaren vet precis vad det är.
Inte du.
Nej.
Det är bra, Per. Du, ska vi lämna, har du mer inom som du vill berätta vad man gör?
Ja, jag har säkert jättemycket jag kan berätta om, men vi kanske ska lämna den då.
Vi lämnar det till nästa gång.
Och så pratar vi om något skojare.
Vi ska prata, det kanske det blir när det blir klart. Projektet Senda Littoral ska vi tala om. Du får berätta, Per.
Just det. Det här är ju ursäkta. Det är ju ett projekt där man ska helt enkelt sammanbinda alla strandpromenader som finns längs Malaga-provinsen. Så att man ska kunna gå då från Balcones de Europa i Nerja längs strandpromenader och gångstiga ända till Puerto La Duquesa i Manilva. sammanhängande.
Och vad kan det, vad kan det vara? Det kan vara en, hur många mil det är.
Ja, det har jag skrivit upp här. Ja. Så att, 18 mil, 180 kilometer är det.
Man har påbörjat, eller?
Ja.
Lite grann.
Ja, dels har man ju påbörjat det. Mm. Till att börja med ska man ju säga att i ärlighetens namn så det mesta är ju redan byggt. Vi har ju strandpromenad, vi har en strandpromenad här från Girola, de har en i Tornamolinos, Benalmadena har sina snuttar, eller snuttar, de har en hel del där också, och så vidare, Marbella, Estepona, ja, ja, och så vidare. Men de här ska ju då bindas samman. Framförallt har vi ju Mijas som har en ganska lång kuststräcka där det inte har funnits någonting. Och där har man då börjat bygga. Bland annat i Mijas och även Marbella, Estepona, Benalmadena. Jag tror Rincón de la Victoria håller på att bygga också. Och på de flesta ställena bygger man ju en strandpromenad i trä. Jo, trästruktur.
Ja, jag har sett bilder på detta. Och, men hur länge håller... Jag menar, träet är så nära havet, salt. Det måste vara ett mycket specialbehandlat trä.
Ja.
Antar jag.
Ja, vi hoppas väl allihopa att det ska hålla ett tag då. Ja. Man räknar med att det ska ta 5 år att bygga ihop alltihopa. Så att,
ja, okay.
Och jag hoppas ju givetvis att det håller längre.
Nej, du har ju träd från San Pedro till, till Marbella tror jag. Ja. Har du, och där har du träd, eller trä... Ja, broar kan man väl säga. Ja. Som man går på en hel del långa sträckor där.
Just det. Och Mijas har ju byggt väldigt mycket nu. Från La Cala så kan du ju gå från La Cala bort till De Cala Honda. Och sen är det ett litet hopp där man inte har hunnit bygga ännu. Och sen drar det igång igen på i lite längre fram i Cala Honda. Och till Marbella-gränsen. Och från Marbella håller man på att bygga också på sina håll och kanter.
Varför gör man det här?
Ja.
Nu är inte du byggmästare.
Ja, nej, det är ju ett samordnat beslut då. Och jag tror det är både runt Andalusia och Provincia de Malaga och sen alla kommunerna som tillsammans har gått ihop och sagt att det här... Och jag tror det är en väldigt fin turistattraktion.
Säkert.
Det drar till sig en ny typ av turism som inte nödvändigtvis är vare sig sol och strand eller golf, utan lite hälsovård och vandring och sånt där.
Precis, man kan vandra och sen så kan man stanna till på ett ställe, ta in på något hostel eller hotell och så kan man gå vidare.
Absolut.
Så då har man gått 18 mil till slut och sen så ska man gå hem igen och det kan vara en trevlig semester för många.
Ja, jag tror att det kommer komma. Och framförallt för oss som bor här också. Jag har själv varit och promenerat på den delen borta vid La Cala och bort igenom och jag kan absolut rekommendera. Det är väldigt vacker kustlinje, blandad strand och klippor, och jag har ju bott här ganska många år, men det är många av de här strandsträckorna som jag ser för första gången tack vare det här. Sen om du är husägare och hade huset med access direkt ner till stranden så är du kanske inte lika entusiastisk som jag då.
Nej, varför inte?
Nej. Men det är ju säkert många små strandbar och sånt som har legat ganska öde där som kommer att bli väldigt glada till sommaren. Ja,
precis, för dem är det ju perfekt. Men har du tänkt på en sak? Om man är till sjöss så att säga, bara en sån lite kort sträcka som mellan Puerto Banús och Marbella, det går in båt där och det går väl här också i Fuengirola någonstans. När man har åkt på strandsidan eller inne med bil och så vidare, så vet man exakt var saker och ting ligger någonstans.
Ja,
men ser man det från sjön så får man bara tänka efter, vad är det där, vad är det där? Det är en helt annan bild som målas upp framför en.
Det ser helt annorlunda ut.
Ja, det gör det.
Ja, det är lite häftigt. Och det är samma sak här. Vi har väl alla åkt kustvägen mellan Marbella och Fuengirola. Vi vet precis hur det ser ut. Och går man på den här promenaden som ju i många sträckningar ligger ju liksom mindre än 100 meter från motorvägen. Ser helt annorlunda ut.
Ja, man upptäcker helt nya saker. Man ser det med helt andra ögon också. Va? Sånt som man aldrig ser när man åker på vägen. Lite musik. Pam Tillis, Colin Carter, Laurie Morgan var det. I Fell In Love. Och det har vi gjort till mans några gånger. Fällat i love, eller vad säger du Per?
Ja.
Och det var skönt.
Ja, det är klart.
Det är härligt att vara kär, eller hur? Vi pratade om Senda Litoral då, som ska sammanbinda hela kusten här från Närja till Manilva, är det va?
Just det.
De håller på, men 75% är redan klart.
Ja, det
berättar du.
Ja, 75% är ju befintliga strandpromenader.
Mm. Det är inte bara 25% kvar.
Ja.
Hur lång tid har de på sig? 5 år eller vad sa du?
Ja, de har 5 år på sig och de är ju liksom, det är väldigt många på provinser på så här, men städer, kommuner som har satt igång. Och det vet du, Ja, närmast oss har vi då Michas som ju har en lång sträcka som de ska bygga och redan byggt en hel del. Sen har du ju sådana här som Rincón de la Victoria. Mm. Det är lite kul. De har ju använt en gammal tågbansvall som man går på. Och där gick ju ett tåg från Malaga bort igenom Rincón de la Victoria och bort till Vélez Málaga. Och den här banvallen har ju liksom funnits kvar. Den har använts någon gång när någon bro försvann på tidigt 70-tal med något regnväder så regnade bron bort. Då använde man banvallen för att kommunicera öster om Malaga med Malaga. Och den lever kvar så att, med lite tågtunnlar och sånt som man går. Så att den ser lite annorlunda ut än kanske många andra delar då. Men den är också med i det här projektet.
Ja, det är olika saker man får vara med om så att säga. Ja. En helt ny värld öppnas.
Just det, och varje strandpromenad ser ju olika ut. Ja. Jag menar, om du går in i Malaga så dels har du den gamla strandpromenaden där vid La Malagueta och hela biten öster om Malaga. Och sen binds ju den samman då med den här gamla banvallen då vidare till Rincón de la Victoria. Sen har du ju, väster om Malaga har du ju en ganska ny strandpromenad. Den är ju inte många år gammal. Den som går bort till floddeltat.
Exakt.
Och där har man ju då byggt bro över floden, gångbro. Och i och med det så knyter man ju in ihop det med Torremolinos och dess strandpromenader. Och sen är du inne i Benalmadena och där håller man på att bygga en del. Själv, jag tycker det är kul att gå och försöka så här, glad amatörfotograf som tar ganska dåliga bilder.
men
det är kul, jag försöker förutspå och ta bilder, ta de här förebilderna så här, innan någonting har hänt. Då, och många fotografier tar man ju då så händer det absolut ingenting, så ser det precis likadant ut 20 år senare, så tänker man, vad var det för bild då? Men här har jag varit ner på olika strandsträckor för att just ta de här bilderna på hur det såg ut innan strandpromenaden fanns. Och ibland går det bra och ibland stöter jag på att det faktiskt finns en liten strandpromenad redan.
Ja.
Som jag inte vet om.
Ja, du ser.
Ja, och som har funnits där länge. Va? Så att pusslar man ihop de här så kommer man tydligen då upp till 75% som redan finns. Mm.
För det är ju så här, nämligen att när allting är klart, allting är färdigbyggt, så kommer man inte ihåg hur det såg ut innan. Man glömmer ganska fort.
Ja, och man glömmer ju nästan momentant. Va? Ja. Så fort det nya är där, så har man liksom svårt att föreställa sig hur det såg ut innan.
Ja.
Och därför är det kul med de här fotografierna som då kan visa att här var bara strand eller här såg det så här ut. Och, på gott och ont. Ibland ser det ju finare ut när det inte var någonting. Ibland är det tvärtom att det ser trevligare ut. Men i varje fall det blir tillgängligt på ett helt annat sätt.
Mm. Du nämnde Carvajal. Ska man bygga om där?
Just det. Carvajal håller ju på. Jag tror man har börjat, åtminstone så officiellt så ska man ju ha börjat här i slutet på januari tror jag det var. Och Fuengirola har ju en strandpromenad där den ser ju den sista biten från Torreblanca till Carvajal, den ser ju annorlunda ut mot övriga strandpromenader. Ser ganska sliten ut också. Och den har ju den ursprungliga designen, så som den byggdes då, jag tror den biten invigdes. Den invigdes någon gång i början på 70-talet, 73 eller något sånt där. Okay. Torreblanca Carvajal-biten. Och då såg den ju ut som den ser ut idag, fast inte så sliten då. Så att, går du där idag så är den ju väldigt nedsliten. Men det är ju för att det har ju legat i planerna att man skulle renovera det här under lång tid. Och därför har man ju inte liksom...
Men det är väl en kostnadsfråga också för kommunerna, menar de är ju inte, alla är ju inte jätterika.
Ja, och det här är väl en dispyt som har funnits då mellan Fuengirola kommun och Junta Andalucía där de skulle, von Schirola skulle finansiera den första två faserna, det vill säga den delen av som går från Castillon och bort till Torreblanca. Och sen tror jag det var Junta Andalucía som skulle betala den sista, och sen har det liksom dragit ut. Jag ska inte gå in i den politiska frågan, för jag kan det inte, men det är så jag har fått återget i varje fall, att det handlar om lite politiska intressen, ja, om vad som den, ska göras.
Så är det alltid här. Vad tänkte jag på? Då hade jag en fråga som helt bara försvann. Men Pet Shop Boys, de försvinner inte. Pet Shop Boys go west. Pervid Hansen sitter här och vi talar just om sändarlitterat. Det är just den här, man ska binda samman Närsja och bort till Manilva. Ja, men jag sitter och tänker på mig, jag tänker efter. Det är inte ofta jag gör det, va? Men,
lycka till.
det slår mig här att det här är en jätteattraktion. Va? Det är en året runt attraktion som kan dra hit turister som normalt sett inte kommer hit. För att istället vandra i bergen, ja. kan man vandra här?
Absolut. Nej, jag tror att det är helt rätt. Det ligger helt rätt i tiden också. Mm. Utöver det att det kan dra hit en ny målgrupp som är med den här friskvårdsturismen.
Mm, precis.
Och som man ju då verkligen vill satsa på. Och där finns alla anledningar att och satsa på det. För att vi ligger klimatmässigt helt rätt för det. Så har du en annan. Utöver att du får den typen av turism så får du nog också du kan få en mer jämn fördelning av turismen. Så att den är ju lite eller begränsad till. Den finns ju i huvudsak där strandpromenaderna redan är anlagda. Va? Mm. Du kan få den andra delen att blomma upp också ekonomiskt.
Säkert. Vi pratade lite grann här i pausen. La Gran Senda de Malaga berättade du om lite grann.
Just det. Det här är ju en delmängd av ett större projekt som är en vandringsled som dels innehåller de här, vad sa vi, 180 kilometer längs kusten. Mm. Men sen är det ju då meningen att man ska kunna börja promenera uppåt i landet. I princip runt Malaga-provinsen för grovt räknat. Och en av de riktigt stora attraktionerna här, det är ju Camino del Rey. Som öppnar nu i dagarna, tror jag. Mm. Och det är ju ett gammalt promenad eller vandringsled i El Chorro och ovanför Malaga. Och det är ju det är ju inte någonting för folk som har svindel. Nej. Utan det är en led som är förankrad i berget, bergstup, och det ligger ju, man kan ligga 50-100 meter upp längs bergsklipporna då. Och då man kommer upp till El Chorro och vet du, de sjöarna som ligger där uppe. Och den här har funnits länge och den har varit avstängd mycket länge för att den har
varit för farlig, eller?
Ja, livsfarlig. Den har inte varit skött och det har varit hål i och det har inte varit några stängsel och sånt där.
Ja, håller man på nu och försöker fixa till den?
Ja, nu har man fixat till den så att nu ska man kunna gå där. Och man får ju givetvis vara försiktig och man ska ju som sagt nog inte ha för mycket svindel om man ska njuta av det. Men det är nog en väldigt spännande
promenad.
Ja. Jag gick den själv någon gång när jag var ung och redan då var den avstängd och det var förbjudet att gå där, men dum ungdom som man var så och det var riktigt obehagligt.
Mm. Per Vid Hansen, Klinika Dental Noruega. Tack för idag.
Ja, tack själv.
Vi hörs i nästa månad.
Det gör vi.
Då är vi inne i mars månad och då har vi lite andra saker att tala om. Dels när det gäller tandläkeri och dels lite annat som kan vara intressant. Tack ni som lyssnat. Lars-In heter jag och ha en trevlig dag. Så trevlig som ni kan i det här vädret. Hej då.
Take the song to my lover. Shoo, shoo, little bird, go and find my love. Oh, melody d'amour, serenade at her window. Shoo, shoo, little bird, sing my song of love. Oh, well, I tell her I will wait. If she'll name the day, I tell her that I care. more than I can.